Ja, hjärtligt välkomna till ytterligare ett av våra avsnitt i Kuriotetes-podden. För ovanlighetens skull så har vi en gäst idag. Och det är Odd Lindbråten från Norge. Men först ska jag passa på och tala om att om Odd och jag eventuellt säger några ovanliga eller provokativa saker så är det någonting som vi får ansvara för själv. Så att om man vill kommentera det så är man välkommen att göra det på antingen kuriotetespodden@gmail.com eller så kan man använda YouTube eller Instagram och Facebook för att skriva någonting som man tycker. Och det är vi egentligen oerhört tacksamma för om ni gör, vilket en del har gjort och det förbättrar våra möjligheter. Sen vill jag också passa på att tacka för alla som har lämnat bidrag på Swish och om det eventuellt skulle finnas några som inte har gjort det ännu så kan man fortfarande göra det på 123-586-1257 och då blir vi extra glada. Och det använder vi till att förbättra podden. Så tack så mycket. Nu ska vi se. Odd Lindbråten. Jag känner dig en del. En del tittare kanske gör det men de flesta kanske inte gör det. Så de undrar ju, vad laver du? Vad driver du med?
Ja, det är det. Jeg har haft en glede og kanskje til og med nærmest, hvis man skal bruke et såpass stort ord, velsignelse av å være lærer. Det lå ikke i min skjebne, tror jeg. Det var noe helt fremmed for meg å være lærer, men det har gitt meg så fantastisk mye gjennom 40 år på Steinerskolen da, i Norge, Waldorfskolen. Så der har det blitt mangt og meget, og stort sett innenfor kunstnerisk undervisning. Men ikke bare sånn at det liksom maleri, skulptur og så videre, men at matematikken blir kunstnerisk, at geografien blir kunstnerisk, at de forskjellige fagene, at vi har liksom prøvd å gjøre det til en sånn kunstnerisk aktivitet da. Astronomi, da prøvde vi å liksom finne ut forholdet mellom avstand fra jorden til Mars i forhold til avstand fra jorden til solen ved å bruke store skoleområder på 50 mål og liksom skrittet gårde flere hundre meter for å finne ut slike ting da, sånn at de får liksom en slags sånn opplevelse i kroppen. Og det har vært viktig, en drivkraft, møte elevene, og at det blir en sånn konstnærlig liksom, aktivitet innenfor der da.
Jeg tenker gjerne fortsette på det temaet, derfor at vi har jo sett seg i antroposofiske sammenheng, men en sak som jeg har lært meg å oppskatte, det er just det konstnærlige. Och lite på den måten som du beskriver, det vill säga i vidaste bemärkelse. Vi har nyligen pratat om antroposofi eller samtal som konst. Och då tänker jag att det blir ju någon form av fråga, hur ska man betrakta konst? Alltså vad är det som skulle göra det här samtalet till konst? Hur kan man tänka runt en sån fråga?
Nej, det är ju nettopp detta att vi har ett bord, vi har någon glas med vatten, vi har två personer, vi har två kameror. Och så plötsligt så kom man på något som man inte hade bestämt sig för på förhand. Så tänkningen är ju också ett sånt kunstområde. Hvis man gör något utav det. Ja. Og da kommer jeg forleden over et utsagn av Ludwig Wittgenstein, liksom sånn, som jo da er kanskje den strengeste menneske tenker som finnes overfor seg selv. Så sier han, en tanke kommer, og det er som et glimt, men når du skal prøve å fortelle den tanken, så kan det ta lang tid. En tanke er ikke som et tog. som du kan si, nå har jeg sett halve toget, og så skildrer det. Men en tanke alltid hele toget, men det tar tid å skildre den tanken. Og det synes jeg var et sånn fantastisk bilde, en glimte. Tanken ikke det som kan foregå i tid. Tanken har ingen tid. Men å si hva jeg tenkte, det tar tid.
Mm.
Og da, dette glimte inn der, det også et sånt kunstelement. Mm. Man kan forberede seg, bearbeide, jeg vil tenke over dette, og så kommer det et eller annet, og så jeg har tenkt over dette.
Mm.
Så det der innslaget, man kan preparere et lerret, og ha malesaker og pensler og alt liggende. Og liksom, jeg har lyst til å prøve dette, den sorte flaten der mot en skarp rød strek, så gjør man det, og så gjør man kanskje en feil, og så det den som blir det som liksom setter tonen da videre i det arbeidet.
Kan man tenke seg at det finns olika ställen som ingivelsen kommer ifrån, eller hur ska man hantera? För mig blir ju frågeställningen att man ju i vanliga sammanhang ofta tänker sig att tanken är någonting som kommer från hjärnan och uppstår i någon slags fysisk bemärkelse. Men där är vi ju kanske överens, men nu det låter ju som att du menar att nej, så är det inte.
Nej, och kanske till och med en så pass sträng man som Wittgenstein menar att tanken kommer från något utanför hjärnan. Då.
Ja.
Det är något metafysiskt i detta. Det är något inslag som jag innemellom kanske har en känsla att jag bestämmer, och stort sett bestämmer jag det inte.
Mm.
Så man kan hålla på i 40 år, 50 år og med ett land aktivitet, eller bare sig att man skriver, underviser, maler, hugger i tre eller sten och bearbeide, och alltid är det ett land. Det mest intressanta är liksom det som kommer som överraskelser. Men det är ju klart att när man har hållit på ett liv så ska det ju mer till för att något överraskar.
Mm.
Samtidigt blir man mer öppen, mer känslosam för det som är nytt i ens eget ting.
Mm.
Och gärna det jag underviser också mycket i bildkonst då, så ser jag för exempel ta en tur, gå ut, lukka ögonen, tänk på något, gör något annat, 4 minuter, kom tillbaka. Pröv och inte husk, men se.
Mm.
Prøv å glemme, eller bare så enkelt som å stille opp et speil, se i speilet, i stedet for å se på bildet, så plutselig så viser det seg. Vi kjenner jo kanskje alle den, er det en legende kanskje? Første abstrakte maleriet som liksom er på en måte inne i kunsthistorien, det stemmer jo ikke helt da, for det mange andre situasjoner. Kandinsky, som da har malt et landskapsbilde, og så har han glemt at han har stilt det på hodet, kommer inn i atelier og synes det er et fantastisk maleri, og så tar det 2 sekunder, og så skjønner han at det står på hodet.
Mm.
Men det liksom inngyter i han et forsøk på, nå skal jeg prøve å få tak i den stemningen av disse rene former og rene farger. Så kan man si, hvem bestemte at det skulle stå på hodet? Ingen, tilfeldighetene. Fru Fortuna, sa de i gamle dager.
Mm.
Men Kandinsky var både et tänkande och følende menneske som då var i stand till att liksom ta vare på det ögonblick av fel, kan man kanske kalla det.
Mm. För att jag tänker nu när du berättar så blir det en slags fråga som ju kanske är svår, men jag ställer den i varje fall, nämligen du är ju utövande konstnär.
Mm.
Du gör ju konst.
Jo.
Om du står framför en duk eller ett stycke trä, kan du bestämma, eller hur gör du för att göra dig mottaglig för idén? Vet du när idén kommer?
Nej. Och det är självklart, det är vanskligt att dechiffrera den processen. Det kan vara att jag syns jag liker inte kvadratiska bilder, nu ska jag sannolikt sätta upp 7 lerretter som är kvadratiska och se om jag överhuvudet får något ut av det.
Mm.
Och så ska jag kasta maling på Och så ska jag låta det torka lite och så ska jag liksom se är det något här jag kan bearbeta.
Mm.
Kan man se si att det är det gör ont, det gör ont, det gör ont. Så ska jag ge mig själv i bilderna mina terapi. Så det, ofta är det att det liksom man kastar något in, man gör något kaotiserar och så är det en ordningsprocess efterpå. Och så är det en lång process eller en lång period. Det kan vara någon timmar och så kan det vara det över dagar, så kan det vara det över uker och så kan man sätta tingene bort och så ta det fram igen och bearbeta. Jag har ett stort atelier och jag har många hundra bilder som är inne mellan liksom så nu vill jag se på denna serie. Jag jobbar mycket serier. Liksom 12, 15, 20 eller bara oändligt liksom och så tar jag det fram för att gå igenom är det något här jag kan ta vare på och så kastar det och så liksom här sker det något. Så det är nästan hela tiden detta att det blir på en måte personer eller självständiga väsener som liksom har något att fortälla.
Mm.
Och gärna då det att man klarar att liksom komma i en slags glömselsprocess. Och för sig själv, jag husker inte vad jag ville, men bilden har nog fått en egen vilja. Det behöver vara sån väldigt sån en holm har malt. Nej, det är liksom jag som har malt det, men det har kommit något i bilden som jag inte visste att jag gjorde då.
Mm.
Och då kan inte bildet uppbyggen vara så nöjaktig att man liksom säger jag gör punkt för punkt och så kommer jag till ett mål. Det är i hvert fall inte min väg då.
För jag tänker att en process som jag kommer att tänka på det är ju den här osäkerheten som det innebär. Jag vet inte innan om det här var en bra idé.
Mm.
Men jag måste ju göra den först annars kan jag inte få reda på det.
Nej.
Och för mig, jag skulle i sådana fallet mer betrakta mig som social konstnär.
Mm.
Men jag upplever att det är samma sak.
Mm.
Många har ju en slags rädsla för att göra någonting. För jag vet inte om det blir bra.
Mm.
Nej, det kan man aldrig veta.
Nej.
Skulle jag säga. Utan det är samtidigt inte jättesvårt när man har gjort något att titta på det. Och säga, nej, det där var inte något vidare. Även i andra sammanhang, tänker jag.
Mm.
Så det påminner ju lite grann om det.
Absolut, absolut. Ja då. Så det är klart och det är ju man kan hoppsi ta sig själv i nacken och föra en in i denna osäkerheten. Då ska du sannolikt och så är det väl det och forskeln på i begynnelsen av en sån kunstnerprocess, socialiseringsprocess så kan man i hvert fall i ettertid kanske uppleva att det är väldigt konstitutionellt det man gör.
Mm.
Det sitter fast i kroppen.
Mm.
Det är en slags stämpel. Då ska man ha hållit på en stund för man liksom lägger märke till att det kommer igen, det kommer igen, det kommer igen.
Men nu nappar jag på det. Man kan låta någon ta sig i nacken och se till att man gör. Vem är det?
Ja, alltså i mitt tillfälle, jag siktar till om man säljer då.
Ja. Men då låter det som en forskel. Det finns en,
absolut.
Det finns en dig själv som inte tänker göra någonting.
Ja.
Och så finns det en dig själv som tänker, ja men nu ska jag minsann
sätta igång. Ja, men så hvis man liksom inför disse rammene kan vara lite sån ta upp ett tema som inte är kanske helt dagligdags. Alltså detta med igenkännelse av sig själv från tidigare liv.
Mm. Jag vill bara säga till tittarna som kanske undrar att några ramar, det känner vi inte till på Kuratetspodden, utan det är ganska fritt.
Ja. Nej, så liksom sån, det där är, men det är ju inte så att man som barn liksom, nu huskade jag vad det var och nu ska jag göra det och det och det. Det kommer långsamt. Liksom sånt, va? 14 år, 18 år, 20 år så dyker det liksom bilder upp och först och främst så dyker det upp bilder av en själv i vardagen. Väldigt rart, jag gör ju detta, jag har gjort detta, liksom tillbakablick. Det är akkurat som om det är något som gentar sig här. Och i mina malerier så har jag sett en struktur som jag liksom har tänkt ja det är något som liksom något som det är något som håller på det är inte bara jag det är något konstitutionellt. Och det jag anerkänner eller erkänner som del av liksom mitt min konstitution det är astma. Jag är astmatiker, jag har inte längre astma men jag är astmatiker. Och vad är astmatikerns tema? Jo, det är att tingen är lite sån Man håller på pusten och får inte pustet ut. Så jag husker som barn så låg jag på hos doktorn och så skulle jag få en ball på maven och skulle pusta den bort utan att bruka henne, bara maven. Och det var jättevanskligt att få pusten ned. Det var jobben. Så det är en konstitution. Och så ser jag i mina målerier att mitten av mitten, det mittersta punkten, ofta är väldigt sånt koncentrerat och färger och färgkontraster bor i mitten och så är det liksom lösare runt. Och det att jakta det, tänker detta vill jag göra något med. Och prova liksom bryta stycken den liksom koncentrationselementet, detta liksom som om noe maler med mig. Det har varit en lång process. Och så kan man då liksom se, jag menar en sån som Antonio Tapies, den Barcelona-baserade konstnären som liksom har väldigt många bilder där det inte är något i mitten. Men hvor allt föregår omkring på kanten. Och så är det också med på liksom det man möter och ser och liksom syns är intressant vad andra håller på med. Tapies som liksom bryter denna väldigt renässansgrepet Leonardo da Vincis liksom centralpunkt alla de stora renässansmalarna hade detta grepp i mitten. Jag fortsatte med det eller visste inte att det var det. Så kommer Tapies och så liksom löser upp och så blir det en sån periferipunkt utav det. Och då är det att maleriet det blir en större samtale. Det är inte bara det att jag gör det jag vill eller gör det jag må, men jag gör det jag bör göra som en slags förvandlingskraft då.
Jag satte en ram, jag hindrade dig att börja på ett tema som du tänkte börja på, som skulle vara utanför ramen.
Och det var?
Ja, det lät som att du var på väg mot reinkarnation.
Ja, sån ja. Ja, men det har jag aldrig sagt. Det skönner man ju.
Ja, men om du skulle säga lite mer om det.
Ja, är det... Nej, men alltså, vad är det då som gör en konstitution i detta livet? Att nu är liksom lite sån förlamad då. Ja, då har man väl sittet i en celle i ett tidigare liv och varit liksom innelukket och usocial eller liksom bara hållit på med sig själv i förhåll till Gud. Det igenkänner jag nog i. Och så är det denna befrielsen att komma ut av denna cellen som inte är synlig för andra kanske, eller kanske ännu mer, det vet jag inte helt. Men i hvert fall för mig så blev det en jakttagelse i måleriet då.
Och förstår jag dig rätt som att du har en aning om att det fanns en bakgrund till att du gör på ett visst vis eller att du har en viss konstitution.
Ja.
För jag menar, jag har också en sån här vad ska jag säga, förmåga som är oförklarlig, nämligen skriva.
Ja.
Jag skriver inte.
Oh, så pass.
Nej, men jag tror min mamma har kanske 4 brev och då bodde hon i Europa när vi växte upp.
Okej.
Så jag skriver verkligen aldrig.
Oj, så pass. Ja.
Och då kan man ju tro, ja, men det är ganska vanligt med läs- och skrivsvårigheter eller svårt att stava eller något annat. Det är inget som helst.
Ja,
jag stavar aldrig fel, jag kan och så vidare. Utan det är något annat. Som är den här konstitutionen.
Ja, det är det.
Så det är ju lite spännande. För att det är som ett... Det är som en vägg.
Ja.
Som det inte går att ta sig igenom.
Nej, för
då undrar man vad det är. Akkurat. Det påminner om den här
berättelsen. Ja. Nei, det å jakta den konstitusjonen, det på en måte har man ikke noe valg. Det som bare, det tar tid å se det og skjønne at liksom, det noe som sitter fast. Og så kommer valget. Jeg sier innimellom, så tenker jeg, sånn, kunsten ikke sannhet, men valg. Man velger å sette en farge der, så velger man å sette en farge der. Og så ser man hvordan det virker, og så liksom blir det en slags sånn nødvendighetsvalg. Et tredje. Sånn. Og så, og da apropos dette konstitusjonelle, og så kan man jo si da, eller ha som en tanke at årsaken til noe sånn som astma, det ligger ikke i dette liv. Selv om støv og forskjellige ting er fremkallende astman, så det ikke astman i seg selv. Dette støvet.
Ja.
For alle har jo støv rundt seg, og noen reagerer på det, og reaksjonspotensialet ligger dypere enn denne inkarnasjonen. Da.
For jeg tenker også at apropå valdoflärarskapet, vilket jag ju också har varit, så jag uppfattar ibland att målet för valdofpedagogiken är omdömesbildningen. Det vill säga att när man tittar så kan man identifiera, här skulle det behövas lite mer gult eller blått, om vi håller oss till färgsättning, som inte har att göra med någon jämvikt eller rättvisa. Det ska inte vara lika många centimeter gult och lika många centimeter blått. Det kan vara en blå bild och bara lite gult. Men man kan ändå uppleva att det behövs lite mer blått.
Ja, sån ja. Ja det...
alltså, jag skulle kalla det för omdömesbildning. Och att det är en målsättning för Waldorfskolan att lära sig det. Vilket jag till exempel tycker är väldigt användbart idag med alla fake news och alla svårigheter att bedöma. Nu hör jag på dig, kan det här vara sant som du säger? Det blir den typen av omdömesbildning. Du kanske är jättetrevlig och du verkar vara väldigt påläst. Är det sant då? Jag tänker att vi har samma slags frågeställning i antroposofi. Och den här då... förmågan att kunna fundera kring, kan det vara så här?
Ja. Nej, och då det och forskjellen är ju på en måte att hvis någon säger att i den byn så har de rosa busser. Okej. Det tror jag knappt på. Ja, det hjälper ju ingenting. Jag hör du säger det. Att det är rosa busser där. Tack ska du ha. Jag drar och ser. Och ja, det var rosa busser eller nej, de var gröna.
Ja.
Altså, jeg tenker nok at alt som blir sagt må tas som et utsagn, så man må der og da si det er det som blir sagt, jeg hører på det. Så det å reagere på ting andre sier, det er jo i hvert fall et bilde på ens egen begrensethet da.
Jag tänker nu sa jag liksom någonting som jag uppfattar som målsättning med Waldorfpedagogik. Jag vet inte om du håller med, eller det finns ju sannolikt flera mål.
Ja. Nej, jag kanske liksom spör tillbaka då, tänker du för läraren eller tänker du för eleven?
För eleven.
För eleven. Ja, riktigt. Ja.
Alltså att uppfostra människor som kan avväga.
Avväga. Och då må det ju bli olika vikt hos olika barn. Så att läraren må klare å operere med 24 vekter då. Här ser jag det, här ser jag det så. Man säger inte, när man snackar inte med samma stämma, man säger inte de samma tingene. Man säger olika.
Men om jag nu ställer en lite mer allmän fråga då, vad skulle du säga är målsättningen med Waldorfpedagogik?
Nej, självklart detta och liksom det är sån första gången hörs ju kanske lite sån stort och floskelaktigt, men att eleverna är trygga på sig själv. Att eleverna har något att fortelle. De har varit någonstans, de har någon erfarenheter och de har någon reaktioner på det som blir brakt. Och det att låta alt være like viktig? Det ikke lett, kanskje I begynnelsen, men for læreren, tenker jeg, da en målsetting. Altså liksom den større målsetningen at hver og en har mulighet til å, til å komme til sin rett. Som kunstlærer, så kan man jo liksom si, å, du flink til å tegne en hest. Men nå bryr vi oss ikke noe om det. Nå tegner vi farten til hesten.
Mm.
Og tegner vi hvor fort det går. Og glemmer hesten. Nå tegner vi bare farten.
Mm.
Nei, det får ikke den til som flink til å tegne hest. Men den som ikke kan tegne hest, han klarer å tegne fart.
Mm.
Eller hun, eller han.
Mm.
Så det, hvis læreren der liksom ikke opphengt I den hesten, men opphengt I hestens bevegelser, så hun kanskje ofte får til den hesten, og han river stykker arket I en fart, som har med denne hesten å gjøre.
Mm.
At læreren, da må det bli en annen type målsetting, lærerens liksom tålmodighet, eller liksom litt sånn grenseløshet, dette bidrag. Dette bidrag I denne, I møte.
Mm.
Det ikke så farlig. Og så kan man jo, liksom det der, det vanskelige når pedagogikken skal målsettes i vitnesbyrd, og så skal, og særlig kunsten, matematikken kan man kanskje si det var feil, men liksom det like feil å tegne den hesten liksom helt sånn stillestående og stiv som å rive stykker den boka.
Mm.
Og de uttrykker seg selv. Og så kan jeg si at ja, da begge to har oppnådd det de vil.
Mm.
Høyeste karakter.
Mm. Mm. Og då tänker jag på en annan fråga som också är stor. Är det annorledes idag?
Det blev mer och mer annorledes. Mina elever sa, ja, vi vet inte vad vi håller på med och så. Det är inte ett fag, det är oddetime.
Mm.
Vi går till odd och så har vi oddetimer och så liksom sker det ett eller annat och så vidare sånt. Og det merket jeg, det ble vanskeligere og vanskeligere.
Mm.
Så kom liksom redningen, pensjontilværelsen.
Du slipper han til en av
frågan. Neida, men det, ja, hva det da? Hva det da? Det samfunnet, det liksom myndighetene som styrer og sier noe skal dere gjennom? I Norge så det liksom nasjonale prøver, Så vi har søkt, jobbet, noen har liksom virkelig stått på. Kan ikke vi bli målt med, ut fra vår egen pedagogikk? Vi har noen andre mål. Nei, det har vi ikke fått lov til.
Mm. For jeg mener det som noen slags polarisering jo at man å andre siden i næringslivet eller generelt sett I samhället efterlyser kreativitet.
Absolutt.
Samtidig som man jo ikke har noen særskilt bra idéer. Hur det ska gå till att uppfostra människorna att bli kreativa med den här metoden. Alltså,
ja.
Vi begränsar, det är vår så att säga, idé med uppfostring och vi vill ha kreativitet.
Ja.
Så det verkar vara en dålig metod.
Ja. Nej då, så inte sant och så... Vi liker, jeg må nesten si det sånn, vi liker å høre at høyere utdanningssteder setter pris på Waldorf-elever, Steinskole-elever, at de fremdeles nysgjerrige.
Mm.
Fremdeles har liksom det ved seg at hva dette? Og altså, det har vi fra mange, mange steder. Det lettere å undervise, fordi de liksom vant til å på en måte klare seg selv, de vant til å stille spørsmål, de vant til å være liksom da og så kunnskapsmessig skapende da, nysgjerrighet.
Mm. Nyfikenhet på svenska.
Nyfiken, ja.
Nu ska jag ställa en lite provocerande fråga.
Det klarar du inte.
Vi får se.
Okay. Ja,
vänt lite. Man skulle ju kunna beskriva den antroposofiska rörelsen som väldigt lik samhället.
Hur då?
Så här ska det vara, Så där ska det vara. Det är inte antroposofi. Okay. Det där är inte antroposofi. Mm. Så där ska du inte göra. Vi har den här formen. Och så säger vi att det är en andlig eller esoterisk rörelse. Det förefaller mig som ungefär samma motsättning.
Mm. Ja, det känner jag inte något till, du. Har jag aldrig hört borti. Nej då, ja då, det är klart. Men jag tänker sån Marx. Han var inte marxist.
Nej.
Nej. Han var en tänker. Mm. Social tänker. Och så, vad sa han? Nej, det sa han inte. Och så får man liksom flera typer marxism efter detta. Och det är klart vi har det samma problemet. Vi har det samma problemet. Men och kanske för starkare och nå liksom. Det har nog med uppgivenhet att göra också, att man blir lite sån...
Anything goes.
Ja, liksom lite slappare, man blir äldre, man liksom blir lite rundare i kanten, som det heter.
Mm. Mm.
Min stränge far, då han låg på sykehem och var 94 år och fick lyckepiller, då smilte han.
och finns det antroposofiska lyckepiller?
Ja.
Vad skulle det vara? Som skulle få oss att smila?
Nej, men det liksom det, jag har kanske varit förskånet för akkurat de starkaste tingene där. Jag haft min bildkunstneriske, alltså skulturelle skolering i Dornach, 3 år. Hos en fantastisk, nästan sån att jag tör lite som gammaldags att kalla han för mäster, en russisk bildhugger, fantastiska ting. Han var otrolig liksom djupt fölna också när det gällt oss elever. Men han liksom hade lockat sig in i ett hus liksom med 2 medarbetare och sin kone. Och tvärs över vägen var det en annan bildhugger och de skulle inte ha något med varandra att göra. Så jag har ju liksom i detta liksom centret Dornach har jag upplevt lite sån starka såna ting. Mm. Det var någon som ville utställa en av hans stora skulpturer som står i närheten av detta Goetheanum bygge, centret för antroposofer. En stor skulptur som hade kostat många tusen kronor att frakte och få tillbaka och försäkring och allt det där. Och då säger han, jag tör inte att göra det för jag får inte lov att sätta den upp igen. Så att administrationen hade inte liksom den känslan av den viktigheten som denne bildhuggaren stod för ut från sig själv.
Mm. Men för det blir ju lite intressant då. Jag vet inte om du vill säga vilka de var, bildhuggarna.
Alltså min lärare hette Ravle Radnovski.
Mm.
Ja, så var det en... Ja, det får hålla sån i den sammanhangen. Men det är bara att jag har varit i närheten av disse strängheterna. Mm. Jag var så vitt inom här och studerade biodynamisk odling. På tidlig 70-tal. Och gärna har ju alltid haft en annan, i hvert fall för oss som kom, liksom en annan sån öppenhet och liksom vänlighet.
Mm.
Och så var det väl lite sån att jag tänkte det är inte strängt nog för mig.
Mm.
Jag måste ha det strängare. Mm. Jag måste liksom in i något som är lite mer sån. Vi gör sån och så gör vi sån och så gör vi sån. Och så har jag där nere blev jag väl kanske uppfattad som en som liksom var väldigt öppen då.
Mm. Men vad jag tänkte fråga var mer, du kände ju till båda antar jag, Radnovski och den andra och flera.
Mm.
Vad var det som fick dig att välja Radnovski som mästare?
Ja, om det då var bevisst, det är inte helt säkert. Men jag vandrat lite omkring och så snackat med de olika rättningar. Och så var det väl det att jag både så skulpturer, bronsje, gips och så vidare. Og jeg skjønte i samtalen at, at her kunne jeg møte noe.
Mm.
Så det var nok det. Andre hadde liksom, vi gjør sånn og sånn, og da blir det sånn og sånn. Men han hadde i en samtale liksom noe helt sånn, gikk dypere med en gang.
Mm. For jeg associerer just til det her som du pratade om förut, både karma og konstitution,
mm.
og kanskje framförallt igjenkänning.
Ja.
Alltså, nej, det var kanske inte ett medvetet val på det viset, mm. men igenkänning är ju ändå ett medvetet val.
Ja.
Därför att jag känner igen någonting
ja.
Som passar mig. Och jag tänker för mig är det någon slags grundidé med antroposofi.
Mm.
Därför att en del människor har den här typen av igenkänning. Mm. För den har ju två sidor.
Mm.
Jag känner ju också igen att det inte är min grej.
Mm. Ja.
Så att det blir ju så här.
Mm.
Och vi har ju bitvis också lite svårt att hantera den typen av gränsdragning också med elever.
Mm.
Alltså att elever som inte väljer mig.
Ja.
Som lärare kan jag ju inte nödvändigtvis välja bort den andra halvan.
Mm.
Utan jag behöver ju hantera frågeställningen.
Mm.
Så det finns ju båda de här sidorna i igenkänning. För det är ju, jag tror att de flesta har väl någon erfarenhet av igenkänning.
Mm.
Kanske i en partner eller i ett yrkesval eller konstval eller något annat.
Ja.
Musik kanske är vanligast idag.
Mm. Det finnes skildringer da. Det är ju selvfølgelig da en bøke. Det är inte muntlig sånn fordi det är 100 år sedan. At Steiner oppfordret til at hvis man så at elev og lærer ikke helt fungerte, så skulle eleven flyttes opp eller ned.
Mm.
Og liksom uten noe drama, uten noe liksom protester, bare mm. liksom sånn, nå prøver vi det en stund, de snakker bedre sammen enn de. Sånn tør vi jo ikke lenger.
Nei.
Vi våger ikke.
Nei.
Vi krever at eleven skal ha med den læreren å gjøre.
Mm.
Vi kräver att de ska lösa det.
Vilket ju ofta leder till ganska negativa resultat.
Ja.
Alltså också elever som man pratar om efter skolgången. Ja. Så att det sätter ganska djupa spår.
Ja, akkurat.
Och får en del, både elever och föräldrar, mm. att tycka att Waldorfpedagogik är dåligt.
Mm. Ja.
Därför att man utsatte eleverna för, ja, mm. man kanske inte behöver kalla det för övergrepp, men ett slags tvång.
Mm.
Så det är ju en intressant idé
ja.
Att reflektera kring.
Mm.
I en del skolor är det ju inte möjligt, men andra skolor har ju parallellklasser.
Jo, men det var inte snabbt.
Ja, jag vet det.
Det var liksom upp och ner. Ja, så det var något helt annat, inte sant? Bara miljöbyte. Så nej, men det apropå konst.
Ja.
Jag menar, det är en pedagogisk konst.
Ja.
Liksom det sociala du snackar ja. Om då.
Mm.
Här fungerar det. Vi är glada. Mm. Här fungerar det inte. Vi är glada viss. Mm. Vi gör sånt.
Ja.
Så är liksom det så är det löst.
Mm.
Och det tänker jag är som att liksom förändra lite på färgen i ett måleri eller mm. hugga lite mer, alltså byta lite.
Men i pedagogiska sammanhang kanske även i andra så finns det ju idéer kring att barn ska lära sig att ha kedligt, alltså tråkigt.
Mm.
Så det är
ju... Jo. Men det är grejt tråkigt, men smärtsamt.
Mm.
Det är något.
Mm. Och det där är man ju tillbaka till då kanske omdömesbildning, men för läraren.
Mm.
Var går den gränsen?
Ja.
Och jag tänker också så där kanske vem bestämmer den gränsen?
Mm.
Mm. Jag vet
nej, och då igen så blir det på en måte det bästa kollegium är ju ett kollegium som favner mangt och meget, mm. inte bara liksom de som är rike
ja.
En eller annen, ja. De som bestämmer eller men att där också är det en sån kunstnerisk process då. Så man kan ju tänka en ideal kollegium med liksom hvor det är frihet och kärlighet
mm.
och fällesskapsdannelse som över sig och säger du det går inte så bra. Jeg tror vi dropper den tyskundervisningen der, og at du heller holder på med tegnegeometri. Mm.
Men för det tillhör ju mina antroposofiska ideal, en slags förhoppning att vi i våra sammanhang kan tillåta den här olikheten.
Mm.
Och det kräver ju någon typ av arbete, för det går inte av sig själv.
Nej.
Det är liksom lättare att skilja än att hålla samman,
ja.
Tänker jag.
Mm.
Alltså i alla möjliga sammanhang. Nu brukar vi så här mot slutet alltid fråga. Nu har vi pratat lite så här smala frågor.
Mm.
Vi har inte pratat någonting om någonting som jag uppskattar väldigt mycket, nämligen konsthistoria.
Ja, sån.
Hur har konsten påverkat oss idag? Vilken betydelse har konst och konstkunskap för människan, eleven, den vuxna människan?
Ja, ja. Nej, men bare liksom der også, litt sånn personlig da. Da jeg var 15 kanskje. Jeg hatet Rafael, jeg orket ikke. Jeg synes det var helt forferdelig. Så hele renessanse liksom, situasjonen med disse, alt var perfekt. For liksom den eldste jeg kunne orke å forholde meg til var Edvard Munch da.
Mm.
Og jeg gikk så opp i Edvard Munchs malerier at jeg liksom... Plutselig så jeg han gikk på gaten, og jeg hoppet av trikken. Han gikk der, jeg satt på trikken, og så hoppet jeg, og så løp jeg tilbake. For liksom, det var jo 20-30 år siden han døde.
Mm.
Det var ikke noe.
Nei.
Men det var liksom en mann i sånn stripete blå dress, det ansiktet. Men så siden har vi liksom sånn, åja, før Munch... William Turner, det er jo noe veldig impresjonistisk, det er jo 50 år før impresjonistene. Og Rembrandt, det er jo helt fantastisk hva han gjør, maler på svart på nå, og liksom får frem lyset. Og så er det liksom Leonardo da Vinci, da var det helt utrolig. Ja, men Raphael har jo også noe å si da.
Mm.
Det er jo fantastisk, Raphael er så vakkert, og så vennlig. Og så bakover og Giotto, og bakover og så. Det greske og det egyptiske, altså hulemaleri. Det er jo helt moderne.
Mm.
Vi står der i disse grottene for 30 000 år siden og blåser jordfarge gjennom en hul knokkel. Og så er det helt liksom det vi holder på med om natten i byen og graffiti.
Men om du skulle ge den unge Odd Lindbråten ett råd.
Okej, okay. Ja, nettopp.
Som var väldigt fixerad vid allt efter Munch.
Ja, nettopp.
Går det eller är det en erfarenhet man måste skaffa själv? Finns det något råd till den unge Odd Lindbråten?
Allmänrådet är ju inte vara så självupptatt.
Ja, det är bra.
Men samtidigt är det ju det som gör att man liksom erkänn dig själv.
Mm.
Erkänn. Det är inte bara känn. Det är inte liksom bara men det är få tag i ett bild av dig själv. Och då må man vara lite sån självupptatt och så liksom när det är lite på plats så kan man börja och si pröv och se något du inte liker.
Mm.
Jeg husker jeg har år også undervist voksne studenter, så sier jeg nå skal dere gå til den moderne kunsten og skal dere finne noe dere overhovedet ikke orker å forholde det til, og så skal dere skrive en oppgave om det.
Mm.
Og det har vært kjempeinteressant, og det var ingen som ikke sa dette fikk jeg mye ut av.
Nei.
Men jeg hadde ikke orket å se det hvis ikke du hadde gitt meg den.
Nei. För det är så jag tänker också om man så att säga, i överförd mening samma frågeställning till oss i antroposofiska sammanhang eller andra sammanhang. Är det möjligt liksom att trycka fram en utveckling eller är det någon är det någon inneboende process som man måste vänta på?
Okej. Okay. Jo, det tror jag nog att bevissthet gör att det går raskare. Alltså Kandinsky som den tänkande Og Javlenski som den villende kunstner. Ja, Kandinsky förändrat sitt måleri fortare
mm.
för han nu gör sån jag vill göra det annorlunda. Mm. Jag vill önska mot det liksom sån leva sig igenom denna liksom denna processen då.
Ja, det låter ju som att det finns inte ett entydigt svar. För att jag menar, det ena är ju, och det känner man ju kanske igen ifrån att arbeta eller uppfostra ungdomar.
Mm.
Det är ju liksom ett,
ja.
En mild förning mm.
ja.
För att få den här erfarenheten.
Ja.
Medan det är ju inte kanske lika lätt hos någon äldre. Men det kanske funkar där också. Det här att man måste visa henne när man tittar på det här.
Ja.
Och det går att tänka
mm.
annorlunda än vad du tänker. Ja.
Alltså, och jag kanske också lite sån att jag tror inte att det först och främst liksom antroposofien ska frembringa nya målerier.
Mm.
Jag tror inte det är huvuduppgaven.
Nej.
Kanske. Man ska arbeta med sig själv
mm.
och fargen är ett fantastiskt medel till att komma in i något väsensartet. Men jag tror det viktigaste är att uppöva känslighet
mm.
och för allt som sker i världen. Så liksom det att leva sig in i allt annat än det man själv liker mm. eller får till, det tror jag är ett kanske ett större mål
mm.
än att liksom lage det ene maleri efter det andra.
Och jag uppfattar att du säger att det är liksom en av de viktigaste funktionerna i sitt arbete med sig själv och kunskaper om sig själv. Det är ju att göra det här utrymmet som jag själv lite större mm. varje dag
ja. Ja.
Istället för lite mindre.
Ja. Och kanske då liksom, jag husker jag hade ett seminar som jag kallade om moderne kunst.
Mm.
Är det ont eller gör det bara ont?
Mm.
Och stort sett gör det bara ont.
Mm.
Och det är inte ondskap som har frembrakt något. Det är liksom det är en smärta
mm.
i den moderna kunsten. Och den smärten måste man orka att ta på sig själv.
Mm.
Och då skönner man och ja, det måste göra så.
Mm.
Och så kan det hända att man då kallar det för ont. Ondskap. Så vill man fly det. Så vill man liksom säga nej till det. Mm. Och så blir det en sån.
Mm.
Då sker disse rammerna, då sker detta liksom, inkapslingen.
Mm.
Men hvis man säger, jag liker det inte, varför?
Mm.
Då har man inte gitt upp.
Ja.
Då har man inte sagt, jag liker det inte, jag går. Jag liker det inte, jag prövar lite mer.
Mm. Mm.
Jag har en sån slags regel för skillnad på god och dålig kunst.
Mm.
Som jag syns är lite sån genial då.
Ja, ja, ja.
Ja, jag har lagt den själv.
Ja. Det är bra att vi avslutar med det.
Vi avslutar med det.
Den geniala insikten om konst.
Ja, ja, ja.
Det är en lämplig avslutning.
Ja. Nej, och då, hvis man möter dålig kunst då, skicklig dålig, så blir man tvunget till att sätta sig in i kunstnären. Och hvis man möter en god kunst, så blir man fristet till att sätta sig in i kunstnären.
Mm. Och fristet betyder att det tar lite tid.
Nej, friste. Åh, nej. Ja, nej, då vill man gärna förbinda sig, okay. Sant? I det ene
ja.
Så må man, för att få något ut av det där, mm. må man förbinda sig med vad kunstnären har liksom hållit på med. Och i det andra så vill man gärna förbinda sig med. Det är forskjellen då.
Ja. Och det kanske går att överföra i andra sammanhang, även i sociala. Ja, jag tänker att vi rundar av med att man kan fundera på när man nästa gång går på museum eller utställning eller i något annat sammanhang. Prova.
Hvis jag kommer till något jag inte liker, se på det en gång till.
Ja.
Ja. Skål.
Skål, Odd. Tack. Och tack för att ni har tittat.